Podplay.
Hur mycket sanning ligger bakom klyschan att Ryssland blivit Sovjet 2.0? Med ökande isolering från omvärlden och hårda censurlagar har det ryska vardagslivet förändrats drastiskt sedan den storskaliga invasionen av Ukraina. Men hur låter propagandan och vilka strategier använder oppositionella för att göra sina röster hörda i ett allt mer slutet samhälle? Välkommen till Utrikesveckan i Studio DN. Idag om Putins nya Ryssland. Jag heter Ylki Holago. Och nu har jag med mig Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters Rysslands korrespondent just nu på plats i Ukraina. Hej!
Hej!
Ingmar Neveus, DNs Europakorrespondent, och du är också tidigare Rysslands korre. Hej!
Hej!
Och Mikael Winiarski, utrikeskommentator, och du är också tidigare korrespondent i Ryssland. Hej!
Hej!
Och ni är ju båda med mig här i Dagens Nyheters studio i Stockholm. Och vi ska alltså prata om Ryssland i förändring och vilka faktorer som har bidragit till utvecklingen i landet. Och det här är ju frågor som på väldigt många sätt påverkas av kriget i Ukraina. Så om vi börjar med en kort avstämning, Mikael Winiarski, hur går det i kriget just nu?
Bilden är ju lite splittrad. Väldigt mycket i betraktarens öga, kan man ju säga. Det finns ju väldigt mycket önsketänkande från alla parter i den här konflikten. Ryssarna, Putin trodde väl att det här skulle gå väldigt fort. Kiev intogs inte på 3 dagar, så det var ju ett fiasko. Sen har det väl långsamt utvecklats och vänt. Och Ryssland har mer och mer tagit territorium, framförallt i Donbass, men även i... De har ju tagit en stor del av hela kusten mot Azovska sjön och en del av Svarta havskusten väster om Krim. Ukraina har ju däremot då, samtidigt då deras stridsvilja är obruten, trots att det är så otroligt mycket av landet som är förstört. Så många människor som har dödats och tvingats på flykt. Så att man kan väl säga sammanfattningsvis, just nu står det väl och väger. Det har jag gjort ett tag, och det hänger väldigt mycket på att ukrainarna får vapen så de kan matcha den ryska anstormningen nu.
Mm. Ingmar, i svenska medier så upprepar vi ofta det här att kriget går dåligt för Ryssland och att det råder en stor global enhet om vem som, ja, inom citationstecken, är ond respektive god. Men hur ser det ut med förhållningssättet till kriget och Ryssland ute i världen?
Jo, men det stämmer att man säger ju det, att världen enades mot Ryssland och så. Då menar man ju västvärlden, alltså i stort sett EU och USA och några till länder. Det man kanske glömmer då är ju att det är en massa stora länder i världen som Indien, Kina förstås, även sådana länder som Brasilien, Sydafrika, där ser man inte riktigt på det på samma sätt. Man kanske ser på det mer som en lokal konflikt i Europa som berör Ryssland, Ukraina och Europa. Där är ju mer, i många länder är det viktigare följden av det, att kan bli matbrist och så vidare. Absolut, det är ju inget, trots att ganska många länder då fördömde kriget i FN, så var det många som valde att inte göra det också. Så att vi här blir väl lite blinda för den här stora bilden ibland kanske.
Anna-Lena Laurén, du tillhör ju en krympande skara utrikeskorrespondenter som fortfarande bor i Ryssland. Du bor i Sankt Petersburg. Och hur tycker du att det här skiftet i det politiska klimatet märks i din vardag i Ryssland efter invasionen av Ukraina den 24 februari?
Nå, när det gäller helt praktiskt så märks det väldigt mycket i att alla processer när man ska förnya sin akkreditering och sitt visum har blivit mycket besvärligare, och nu måste man göra det var tredje månad och inte en gång i året som tidigare, vilket leder till att en stor del av min arbetstid, en ännu större del än tidigare, går åt till byråkrati. Och det är ytterst frustrerande. Sen när det gäller stämningarna i Ryssland, så man märker nog väldigt tydligt. Först var ju alla, skulle jag säga, mycket förskräckta över att kriget här började. När jag säger alla, tänker jag på människor omkring mig, min närkrets. Det är sån här petersburgisk medelklass. Och sen märkte man ganska snabbt att, det började, att folk delades in i olika grupper. Vissa är helt, fördömer det här helt entydigt och säger att det här är Rysslands fel. Vissa försöker att tänka bort det och vill helst att prata om andra saker. Och vissa anser att okej, det här är Rysslands fel, men det här är också västs fel. Och de vill liksom fördela skulden. Jag kände faktiskt ingen som säger att jag tycker att det här är jättebra och det här var nödvändigt. Men det finns liksom en växande polarisering, skulle jag säga, mellan de som faktiskt anser att Ryssland är skyldigt till det här och att vi borde göra någonting åt saker, och de som tycker att, som antingen tittar bort eller tycker att Ryssland är inte ensamt skyldigt.
Mikael Winiarski och Ingmar Nevius, ni som har bott i eller bevakat Ryssland länge, hur har ni märkt av förändringen av Ryssland under Putin?
Oj, det är en stor fråga, men jag kan, om man går vidare på det som Anna-Lena pratade om här, om hur människor, vanliga människor i Ryssland har tagit emot det här kriget. Så jag har flera vänner och till och med i min familj som har anhöriga i Ryssland. Och det har ju inneburit en enorm trauma som en splittring i samhället. Det finns alltså familjemedlemmar, man talar inte med varandra längre. Eller ryssar som är inne i Ryssland som säger sig tycka att det är bra med det här kriget. De stänger av också sina kontakter i omvärlden. Det är en konkret, väldigt konkret sån följd. Utöver all den isolering som Ryssland har drabbats av ändå.
Ingmar, vad har du sett för exempel på det här skiftet?
Ja, alltså under Putins 22 år vid makten, så det har ju varit en gradvis ökad repression, kan man väl säga. Jag menar, han tog sig emot faktiskt här i väst som med ganska stort, man satte ganska stort hopp till honom som en modern led, lite business-like så där, efter alkoholisten Jeltsin. Men sen så tog det väl inte så lång tid innan han visade liksom auktoritära tendenser, och det har ju skett gradvis. Det har ju varit kanske friare i Ryssland i många år än vad många har känt till här. Alltså, det har ju varit, internet har ju varit helt oreglerat, och i början av Putins tid var ju även andra medier det, kan man säga. Sen det här liksom imperialistiska har väl växt fram också gradvis, så det har man ju sett liksom i ökad betoning på militär makt, inte minst de här segerparaderna 9 maj som har blivit mer och mer tunga vapen. Och det här har ju accelererats efter kriget i Georgien 2008, då man liksom har börjat satsa ännu mer på militär och så. Och allt det där har väl liksom genomsyrat samhället mer och mer, kan man väl säga.
Och vad tycker ni att vi i Sverige behöver förstå om Ryssland före Putin? Du nämnde alkoholisten Jeltsin, bilden av ett ledarskap i förfall i princip efter Sovjetunionens fall. Vad var det för land som Putin tog över, Anna-Lena?
Det finns ju en bild som Putin väldigt aktivt har odlat av att det var ett land i ett kaos. Allt var fattigt och Ryssland var nere på knäna, som man hela tiden säger här. Och sen tog Putin över det och satte ordning på torpet och Ryssland blev framgångsrikt och ekonomiskt rikare. Faktum var ju att precis efter att Putin hade tillträtt så höjdes ju oljepriserna väldigt mycket. Och de har fortsättningsvis hållits höga under större delen av hans både sen när vi makten, även om de har gått ner lite emellan. Så det har ju hjälpt Putin väldigt mycket. Men det Ryssland som Putin tog över då år 2000, så det var ett Ryssland med mycket stora problem. Och det var verkligen ingen välfungerande demokrati. Men det var ju ett Ryssland som hade val där man faktiskt inte visste vilka partier som skulle bli störst. Okej, man visste att kommunisterna blir störst. Men det var väldigt, alla de andra partierna så hade liksom någon form av något sånär hederlig kamp i varje fall, fast det pågick mycket fusk då också. Och olika oligarker ägde olika tv-kanaler på ett sätt som ganska mycket liknar Ukraina före kriget. Alltså, det är ganska intressant hur då liksom det här politiska och ekonomiska var sammanflätat. Men den stora skillnaden var ju förstås att, att det fanns en helt annan politisk frihet då. Och sen Putin har ju, exakt precis som Ingmar påpekar, och hela min bok Samhällsdiktaturen handlar om det här, hur det Ryssland som Putin skapade väldigt länge var tämligen fritt. Alltså det var ganska mycket man kunde göra, det fanns mycket man kunde diskutera, det fanns många, framförallt fanns det jättemånga väldigt bra internetmedier och nyhetssajter som har kommit de senaste 10-15 åren. Alltså ryska journalister som gör ett fantastiskt jobb. Och det är ju borta nu. Det försvann liksom nästan på en gång i och med kriget. Sen har de ploppat upp på nytt utomlands och gör nu sitt jobb utomlands, vilket ju är bra, men det är ju inte samma sak som att jobba inne i Ryssland.
Det dröjde bara ett år innan, efter att Putin hade blivit vald till president, innan han stängde ner alla oppositionella tv-kanaler. Så att det var ju, det började ju, tendensen såg man ju rätt tidigt. Ja, redan innan han tillträdde som president så drev han ju det här andra blodiga Tjetjenienkriget som också var ett tecken som var rätt enkelt att tolka egentligen.
Ja, det kommer jag ihåg, det här med programmet Kukli som han retade sig på. Det här med dockor som föreställde olika politiker och han framställde som en person man skulle skratta åt. Det var väl det som många såg som utlösande faktor att han stod. Det var väl NTV då på den tiden.
Och sen kom nedstängningarna.
Ja, precis. Och det framställdes ju som liksom är en del i hans attack mot de mäktiga oligarkerna då. Och det var ju också det delvis. Men samtidigt så, de här oligarkägda kanalerna var ju, där kunde ju framföras meningar då som var mot Putin och mot makten. Och sen så, alltså det var ju en stor del att han slog till mot alla oligarker som inte var lojala då. Med Mikhail Khodorkovsky som det tydligaste exemplet som fängslades och liksom statuerat exempel att ni får vara rika men bara ni är lojala.
Ingmar, du menar ju att Ryssland under Putin också allt mer kommit att likna Sovjetunionen. Jag såg en artikel i Expressen häromdagen som gjorde Sovjetjämförelsen och då tog de upp hur sanktionerna slår mot kommersiella intressen som shoppinggallerior som ligger öde och att det inte går att få tag på märkeskläder som inte är ryska och att biografer visar flera år gamla filmer för att man inte längre kan få de nya filmerna som har premiär nu. Hur skulle du beskriva det nysovjetiska Ryssland?
Jag skrev en artikel om det där, det gjorde väl säkert många. Och det var ju just när Putin inledde kriget och det som kanske förvånade honom att västvärlden var så eniga och bland annat togs uttryck att en stor mängd företag då drog sig ur Ryssland, till exempel McDonald's, IKEA och hundratals andra. Och det parallell jag gjorde var delvis det då, för att under de här åren, 30 åren, så har ju i alla fall en rysk medelklass i storstäder vant sig vid att leva ungefär som vi gör i västvärlden. Med allt shopping och allt sånt där, vad det nu innebär. Och nu dras det där undan. Och då kommer det en aspekt som får Ryssland att mer likna Sovjetunionen då, där man inte hade tillgång till allt det. Men en annan och viktigare aspekt är ju det som vi redan har talat om, liksom med censuren. Och då det skapar liksom, man får liksom damma av gamla uttryck som dissidenter, oliktänkande och sådär som på Sovjettiden, eller folk som hoppade av till väst. Allt det där är delvis tillbaka och det påminner om Sovjetunionen. På många andra sätt är det väldigt olikt. Det finns ju ingen socialistisk ideologi som styr någonting, till exempel. Och det är väl inte Putin intresserad av heller.
Anna-Lena, hur ser du på den här klyschan av ett Sovjet 2.0 som växer fram, som jag nämnde här i starten? Känner du igen det från vardagen?
Ja, alltså det är nog egentligen väldigt missvisande, fast det låter väldigt bra. Därför att på Sovjettiden så visste ju folk inte om någonting annat. Alltså nästan ingen hade rest utomlands. Det fanns inget internet och man visste inte hur det var i andra länder. Men samtidigt så var ju liksom propagandan, den fanns visserligen, men det var ganska, folk det som åtminstone som jag har fått berättat för mig många var att folk brydde sig inte hemskt mycket om den statliga propagandan. Det fanns där och man läste inte, ingen läste tidningar och ingen följde liksom med vad de sa, att folk satsade väldigt mycket på sina egna liv. Men i dagens Ryssland har vi då en ganska bortkänd medieklass som har vant sig vid att resa och konsumera, och Putin har understött det här, alltså den här konsumtionen i Ryssland har ju varit hans sätt att blidka medieklassen. Och det är ju väldigt typiskt till exempel att när man tittar på ryska företagare, så vad gör ryska småföretagare? De startar ingen tillverkning eller produktion av någonting, utan de startar nästan alltid shoppingcentrum. Det finns liksom rysligt fula shoppingcentrum i varenda lilla stad i hela Ryssland, och många av dem är ju tomma nu. Och det är liksom, det har funnits en sån kultur av att man ska ha saker och man ska resa. Det har varit väldigt viktigt. Nu försvinner ju allt det här sakta men säkert. Samtidigt fortsätter då folk som har pengar så de reser till Vietnam istället, och Turkiet reser de och så här. Men det som gör då, samtidigt liksom blir mer isolerat, och det liknar visserligen Sovjet. Men alla som kan, alltså alla som har pengar kan ju lämna landet. Så var det inte under Sovjettiden, utan då var man liksom fast. Men den som har någon form av möjligheter i Ryssland nu så kan faktiskt lämna landet. Och det gör ju också att det blir en sån här lite, det ökar populariseringen. För de som lämnar landet ses då av vissa som förrädare. Men det är inte heller så enkelt, för många, eftersom många är så inne i det här bekväma medelklasslivet, så finns det också en stor förståelse för att man vill ha det bra i sitt liv. Det är en sak som många människor här i Ryssland tycker det är väldigt viktigt, att man vill ha det bra och bekvämt och barnen ska gå i fina skolor. Den här prestigemedvetenheten är enorm. Alltså den är ännu värre än i Stockholm. Barnen ska gå i fina skolor och helst ska de vara utomlands. Så det finns också förståelse för det.
Micke, du som har starka minnen av Sovjettiden och också Ryssland idag, vad säger du om de här jämförelserna?
Ja, men sen finns ju, ja, absolut. Det finns ju också den här aspekten på repressionen. Om man säger, talar om hur läget nu, precis är nu, så kan folk resa utomlands om de har pengar. De kan däremot inte, alla kan inte göra det, och de svartlistade, av väst svartlistade i, av EU och USA svartlistade, kan ju inte längre gotta sig på Rivieran i London eller skicka sina barn till fina skolor i väst på samma sätt. Men det där är ju, det är precis som läget är nu. Vem vet hur det kommer vara om ett år? Då kanske repressionen och isoleringen blir ännu värre, mycket ännu värre. Och då, nu har man ju redan tecken på, som är kopplat till Ukraina-kriget, att gamla sovjetiska favoritgrejer som folkförflyttningar, deportationer börjar ske i stor skala. Och det liksom ligger i, det där kanske vi återkommer till, men det ligger på något sätt i den här ryska imperiets DNA redan från senmedeltid. Att använda sig av de metoderna.
Det hänger ju också på hur den ryska ekonomin utvecklar sig. Många trodde ju att det skulle bli mycket tuffare, alltså redan nu. Men det har ju inte, till exempel att rubeln skulle störtdyka. Den gjorde det lite grann, men den sen stärktes den faktiskt. Det beror ju mycket på saker som regeringen har gjort. De har stödköpt och de har tvingar vissa länder att betala med rubel och så vidare. Men de sanktionernas effekter är väl mer långsiktiga, och då kommer det ju bli, då finns det ju, finns det ju en möjlighet att man blir även isolerad ekonomiskt på det sätt som Sovjetunionen var då, att man får inte tillgång till högteknologiska komponenter och allt det där, och Ryssland har ju liksom aldrig varit speciellt bra på att tillverka saker självt. Det har ju varit en råvaruekonomi, och så har de tillverkat vapen i princip. Det är ju liksom, de har aldrig kommit upp med några konsumtionsvaror som någon annan i världen vill ha, om man ska hårdra det. Och det där kan ju kännas som att det kan bli lite sovjetlikt också, om ekonomin drabbas väldigt hårt.
Vi har redan varit inne på trycket på framförallt oppositionella medier. Om vi tittar på medier idag då, som mätar av det här skiftet i det ryska samhället och den hårdnande repressionen, hur har budskapen i rysk statstelevision och andra medier förändrats sedan invasionen av Ukraina den 24 februari? Anna-Lena?
Det har ju inte förändrats, utan det har ju, de har ju drivit samma linje som tidigare, bara ännu mycket hårdare och ännu mycket mer hysteriskt. Just det är en bra sak man ska alltid fylla med. När Kreml tycker om att använda ord som beskriver dem själva om andra. Fascistisk och hysterisk. Alltså, Kreml brukar hela tiden på understryka att de är så otroligt lugna och professionella, medan väst är hysteriska och oprofessionella. Och det är ju, faktum är ju att för en utomstående så är det ju precis tvärtom. Och det syns väldigt mycket i de här propagandakanalerna som jag vet att jag borde titta på mera. Alltså för min egen mentala hälsa skull så tittar jag inte på dem varje dag. För man blir, de är så vidriga.
Men hur ser ditt mediekonsumtionsschema ut? För du måste ju ändå göra dig som en del av jobbet.
Jag följer alla bra ryska oberoende medier och ukrainska det jag hinner. Och sen så tittar jag ibland på de här talkshowerna som jag måste bara få titta lite på som pågår. Och det som nu så att säga nytt i talkshowen är ju att det kommer mer sådana här direkta hot. Alltså man talar mycket om kärnvapenkrig. Men det finns en sån här apokalyptisk lite syn över att okej, okay, om det slutar, om det är så här så då förstör vi hela världen och vi hamnar i himlen och resten av världen hamnar i helvete. Alltså det här låter ju fullständigt absurt, men det sägs faktiskt i statlig TV. Och de är oerhört fokuserade på den här ryska enorma militärövervakten som de är otroligt stolta över och hotar med att världen ska förstöras och så vidare. Men egentligen så är det ju ett rop på hjälp. Alltså de är ju fullständigt desperata för krig i Ukraina har blivit ett misslyckande.
Alltså de här hetsen mot Ukraina skulle jag vilja säga är det som har blivit mycket, mycket värre sedan 3 månader. Alltså om de tidigare sa att vi måste hjälpa våra ryska bröder och systrar i Donbass från folkmord, så talar man ju nu om att ukrainare i princip, de som anser sig ha ukrainsk identitet, det är nazister. De andra, de bra ukrainarna är ryssar. Och de som är nazister, det vill säga ukrainare, de måste bort på ett eller annat sätt. Antingen deporteras eller dödas. Det är så drastiskt de uttrycker sig. Och sen att det ukrainska, Ukraina finns egentligen inte. Det finns inget ukrainskt språk, det är ett påhitt.
Ja, men det här har de sagt tidigare. Det här Ukraina inte finns, så det är inte nytt. Det har de sagt sedan 2014.
Ja, men det är på ett helt annat, det är en helt annan nivå i de här stora...
Sen är det det här som också har funnits alltid i ryska medier och även på sovjettiden, här svartmålning av västvärlden. Jag följer inte alls som du, Anna-Lena, men det är ju grejer. Man tar upp vad som helst. Till exempel såg jag här om det var förra veckan, här Margarita Simonjan som uttalade sig om transsexualitet och hur det är en sån enormt stor sak i väst. Hon refererade till västvärlden som helvetet på jorden på grund av att, som hon sa, nu lär det finnas 20 olika kön i USA och Europa. Alltså, ja, det är liksom, man tar till varje möjligt tillhygge för att presentera då fiendesidan som en värld ni inte vill leva i, liksom.
Simonjan sa ju också då i ett annat sammanhang att det finns ingen anledning för att ha engelsk undervisning längre i skolorna, för vi får ju ändå inte åka dit. Så varför ska vi åka till det där skitländer som pratar engelska? Vi ska satsa på ryska.
Jag kan garantera att hennes barn har en engelsk privatlärare. Jag kan garantera det 100%. Hon vill ju inte, det här är typiska för eliten, Putins elit, de vill ju själva njuta av väst och de vill ju själva vara en del av allt det här, men de vill inte att folk ska få ta en del av det, och nu har det liksom fortsatt på det här sättet.
Ja, hyckleriet är, ja, det har ju varit så där.
Men om vi ska anta, alltså Putin är ju också väldigt populär i Ryssland, även om ni har nu visat på bilden av hur kritiken ser ut mot Putin. Men de som faktiskt tycker om honom, vad är det man ser som styrketecken? På vilket sätt utmärker han sig som ledare i deras ögon?
No, han har ju hela tiden, det här är ju, och det här kriget är ju bara en fortsättning på det här, att han har hela tiden liksom, eller under en längre tid då, framställt sig själv som en resolut försvarare av Rysslands intresse. Och mer har han på något sätt liksom gått tillbaka till historien, och alla hans ganska besynnerliga Och väldigt ovetenskapliga utläggningar om Ukrainas historia, så är ju en del av det här. Alltså det är tydligt att han själv uppfattar sig som mer och mer en slags frälsare. Medan jag skulle säga vanliga människor länge uppfattar honom som en person som vågar hålla på Rysslands intressen. Att det är det som är det avgörande.
Men Ryssland är ju ett väldigt stort land. Hur påverkar avstånden till makten i Moskva de som bor till exempel 10 tidszoner bort, Anna-Lena?
Det är väldigt dubbelt, för att å ena sidan så, om man åker till Khabarovsk för några år sedan, så Khabarovsk i sig liknar, det är liknande vilken rysk stad som helst. Det är byggt på samma sätt och människor pratar ungefär på samma sätt och så här. Men samtidigt så, det är ju där, till exempel just i Khabarovsk så har ju motståndet mot Putin-regimen varit väldigt stort. Och de hade en guvernör som sattes i fängelse, inte för att han var någon jättestor demokrat eller så, men han råkar nu inte höra till den mest lojala Putin-falangen. Och då gick människor ut och demonstrerade, över ett år höll de på att demonstrera, så det finns många människor som upplever att Kreml är väldigt långt bort och Moskva är väldigt långt bort, och framförallt att Moskva struntar i oss, att Moskva-borna är rika och de har ett helt annat liv än vi. Och det har ju alltid funnits den här teorin om att Ryssland den dag kommer att sammanfalla, att falla samman, att Ryssland kommer att liksom bli uppdelat i olika länder. Och nu ibland hör man folk säga, och jag har hört det tidigare, men jag hörde mer nu, att Ryssland skulle bli ett lyckligare ställe om det inte skulle vara ett enda stort land, utan det skulle bli uppdelat.
Och det finns ju också väldigt många olika etniska minoriteter i Ryssland, och bland dem finns det också soldater som strider i Ukraina. Hur ser sammansättningen ut där bland de stridande i Ukraina, i de ryska styrkorna?
Det är framförallt en social, det är ju en klassfråga det här. Alltså de som strider i Ukraina, största delen är ju från fattiga byar. Det finns väldigt många burjater. Om man tittar på den etniska. Det finns många burjater som ligger vid Baikalsjön, och så finns det många kaukasier. Och det råkar vara väldigt fattiga ställen i Ryssland. Men det finns också etniska fattiga ryssar från Sibirien till exempel. Och det gemensamma för de flesta är ju att de har sett armén som en möjlighet att på något sätt ta sig framåt. Att det har varit en trygg lön och liksom någon form av prestige.
Och vad har man för relation till Ukraina om man säger kommer från ett område väldigt långt ifrån
Ukraina? Alltså man har ju ingen relation till Ukraina. Alltså det är också det som på något sätt, hela den här upphetsningen över de så kallade nynazisterna i Ukraina, så nu har det ju lite börjat sippra ner då, så nu hör man det också från vanliga ryssar. Men på det hela taget så är det ju ingenting som vanliga ryssar går att fundera på överhuvudtaget. Alltså det är ju liksom något som Putin har använt sig av för att han behövde det för att hitta någon form av ideologiskt vapen mot Ukraina.
Alltså jag tror att, absolut, jag tror att det är det som han redan säger. Men samtidigt så är det ju, det finns ju miljoner och åter miljoner ukrainare eller människor med ukrainsk bakgrund över hela Ryssland. Inte minst i Sibirien, det var ju väldigt stor intern migration och bosättning både under tsartiden och sen under, ja, både frivillig och ofrivillig. Det finns hela byar och regioner som är nästan helt ukrainska, bortom Ural och ända bort i Fjärran Östern. Det där skulle vara intressant att utreda hur stämningen är där i förhållande till...
Säkert en stor del är väldigt förryskade. Ändå,
de är nog väldigt förryskade.
Mm. Ja, jag ser fram emot en artikel om det i Dagens Nyheter snart. En fråga som ställs i det svenska samtalet om Ryssland handlar lite förenklat om varför ryssar inte bara går ihop och gör revolt mot makten. Och det är ju någonting som förstås är lättare sagt än gjort. Men hur ser den civila olydnaden ut i Ryssland just idag? Det är snart juni 2022. Kriget i Ukraina har pågått i 3 månader, den storskaliga invasionen. Hur ser det ut just nu, Anna-Lena?
Den är ju väldigt svag, får man säga. Det fanns en ganska stark oppositionsrörelse mot Putin-regimen som leddes av Alexej Navalny ännu för några år sedan, och som hade lyckats åstadkomma ganska stora demonstrationer. Men när Navalny fängslades och alla andra som kan liksom leda någon form av protester sattes i fängelse eller kördes i exil. Så nu ser man liksom mera, man ser nog små saker hela tiden. Man ser ordet niet vajne, alltså nej till kriget. Man kan se det skrivet på olika ställen. Jag såg en kvinna med en tygkast där det stod nej till kriget. Och man ser liksom, ibland gör folk sådana enmansdemonstrationer där det bara står och håller upp en tom skylt för att man får inte använda ordet krig, eller så kämpar man om krig och fred, alltså att det heter specialoperationer och fred. Sådana här enskilda protester finns det. Men det finns ingen koordinerad rörelse just nu, och mycket beror ju på att det har blivit mycket, mycket farligare att demonstrera i Ryssland. Och nu sitter ju en bland annat en konstnär i Sankt Petersburg, Sasha Skachilenko heter hon, jag intervjuade hennes flickvän för några veckor sedan. Hon sitter fängslad och hotas av 10 år i fängelse. 10 år i fängelse för att det sprider information om ryska krigsbrott i Mariupol. Så
det, och det gjorde hon på ett väldigt kreativt sätt genom att byta ut prislappar i en matbutik, eller hur?
Precis, precis. Det var så hon gjorde. Och hon tillhörde sina krets. Det finns ganska, i alla stora ryska städer, speciellt i Moskva och Sankt Petersburg, så finns det de här, som inte, det handlar inte bara om liksom politiska aktivistkretsar, utan konstnärskretsar, oberoende människor, skapande människor som liksom under Putin-regimen har lyckats skapa sina egna universum, men som hela tiden har varit mot det här och på något sätt lite från, och hållit sig ifrån samhället. Och nu, och de är också hotade nu.
Ja, du har ju också intervjuat 79-åriga Jelena Osipova som är konstnär och har blivit känd i Sankt Petersburg för sina enpersonsdemonstrationer där hon håller upp skyltar med, där hon protesterar mot kriget. Hur beskriver hon situationen och alltså, hur kommer det sig att hon ändå har modet att göra det här?
Hon är ett unikum skulle jag säga, men hon är egentligen så hon är en sån typisk Petersburg intellektuell intelligentia och som liksom som uppfattar, som alltid har hatat Putin-regimen, som uppfattar den som vulgär och okulturell, och de skäms för Putin för att han är så, för att han är så liksom, det handlar förstås om att han är odemokratisk och censurerar, men också för att han är vulgär och liksom de, och inte en person som de tycker passar som president. Och hon har då helt enkelt gjort sina målningar och gått ut och ställt sig med dem på gatan. Och de här målningarna är ju väldigt, de är naivistiska ska jag säga, jag är ingen konstvetare, men de är liksom väldigt speciella och hon har väldigt långa texter på dem och det är mer som liksom litteratur och konst och allt möjligt. Det är liksom inte sådana enskilda slagord. Och det kan vara en orsak till att hon, än så länge, hon har visserligen blivit gripen flera gånger och hemförd av polisen, men hon har inte liksom hamnat i fängelse eller så.
Den mest kända oppositionsledaren Alexej Navalny sitter, som ni redan har nämnt här, fängslad och dömdes till ytterligare fängelsestraff här under våren. Hur går det för Navalnys rörelse just nu, Anna-Lena?
Men nu är den ju, jag skulle säga, alltså den existerar ju inte i Ryssland för tillfället. Den finns utomlands, där de organiserar sig och har liksom olika kontor som de jobbar på och gör ju fortfarande väldigt bra undersökande gräv, där man liksom gräver fram korruption på olika plan. Men själva den här folkrörelsen som fanns i Ryssland med, och sådana staber som det hette, över hela Ryssland, det var något unikt måste jag säga. Gräsrotsrörelse, unga människor som trodde på Navalny och liksom ville vara stolta över att liksom jobba för honom. Så den är ju helt och hållet borta. Och den kommer nog troligen att vara borta så länge Putin sitter vid makten.
Och som vi också har sagt här, kriget i Ukraina har pågått i drygt 3 månader. Väst pumpar in militär och humanitär hjälp till den ukrainska sidan. Samtidigt så pågår gräsrotsaktivism och insamlingar för att stötta den ryska armén från ryskt håll. Ingmar, vad går de här insamlingarna ut på?
Ja, alltså, de har väl tolkats på flera sätt. Dels är det ju att de visar på bristerna då hos den ryska militären. Eftersom ja, det har ju påpekats länge av underrättelsetjänst och andra i väst då, att de saknar vissa, till exempel bra, riktigt bra drönare, de saknar såna här utrustning man kan se i mörkret och sådana saker, och att man då måste starta liksom crowdfunding bland allmänheten, det är ju såklart ett svaghetstecken, men sen så jag har sett sådana här sajter i Ryssland, det är där, ja, men det är mer som ett sätt att visa liksom hur enade folket.
Du var lite inne på det här, men vad säger det om hur det går i kriget, Micke?
Nej, men det är väl som Ingvar säger här, att det är väl tecken på svaghet. Men å andra sidan finns det ju en sån tradition och här med folk uppbåd för sitt land. Så kan man ju säga, sen är det svårt att svara på hur spontan den är från den ryska befolkningens sida. Motsvarande sak pågår i Ukraina i väldigt stor utsträckning. Och även internationellt förstås. Med stora insamlingsinsatser i närområdet då.
Och då vi pratar så här om mer vardagliga förnödenheter och första hjälpen utrustning, ja, till exempel.
Och pengar.
Putins argument för att invadera Ukraina handlade ju till stor del om att så att säga avnazifiera landet, för att använda hans uttryck. Ingmar, du skrev i DN i dagarna om att ryska grupper med högerextrem ideologi strider i Ukraina, paradoxalt nog. Vad är det här för grupperingar?
Ja, alltså det är inte några stora mängder, men det har ju framkommit nu i medier och även i en tysk underrättelserapport att det finns dels en rent nazistisk gruppering som de själva kallar sig nazister. Från Sankt Petersburg ursprungligen, och sen finns en annan kanske större, en sån här imperialistisk rörelse som inte man kan kalla nazister, men de är extremt långt till höger och vill återupprätta tsardömet och såna här saker. De här har man sett förr, jag menar alla länder har ju högerextremister i Ryssland, var de rätt framträdande under de här stora demonstrationerna mot Putin 2011-2012, då de liksom ingick i en bred koalition då med liberaler och socialister och alla i en enda blandning. Men det är väl mycket, sen så liksom när Putin tog Krim och så vidare, då slukades väl många upp och blev helt enkelt bara Putin-anhängare. Men visst är det ju ironiskt, för att säga lite, att det finns regelrätta nazister som slåss då och deltar i det Putin kallar avnazifiering av ett grannland. Det är ju såklart.
Och för att förstå lite narrativet här så behöver vi också gå in på hur definitionen av nazister låter enligt den putinska förklaringsmodellen. Mikael Winiarski, du har ju skrivit om det här i Dagens Nyheter.
Ja, det är väl åter det här att om man definierar ukrainsk identitet som nazism, alltså, och då griper man ju tillbaka till vad som hände under andra världskriget förstås då, där en del ukrainska förband samarbetade med Hitler-Tyskland i västra Ukraina framförallt handlade det om då. Så då kan man, det Banderovs kallas de för, efter Stepan Bandera som var ledare där. Så om man griper tillbaka på den och så konstaterar man att det är någon väst påhittad sak det här med ukrainskhet. Och det är likvärdigt med nazism då. Eftersom samma sak de slogs för under andra världskriget som de slåss för idag. Nämligen hat mot Ryssland.
Man kopplar ju aldrig i Ryssland ihop nazismen med det vi förknippar nazismen främst med, nämligen förintelsen och utrotningen av judar. Alltså judar och antisemitism, det nämns knappt när man diskuterar den så kallade nazismen i Ukraina, utan det är att man är mot Ryssland helt enkelt. Då är man nazist, man ska hårdra det.
Men Anna-Lena, hur tas den här egna definitionen, eller kanske lite annorlunda definitionen av nazism emot bland vanliga ryssar, skulle du säga?
Faktum är att ordet nazism är ju ganska nytt i Ryssland. Alltså tidigare har man helt enkelt talat om fascism. Att vi är mot fascism, och vi har besegrat fascismen och fascisterna. Och nazist, och att just ukrainska då, Ukraina då är nazistiskt, det har kommit liksom, skulle jag säga, mera tydligt på senare år. Men det som ju nog jag märker att, alltså det, problemet här är att det finns man väldigt många människor i en sån här mental beredskap på, för de har liksom hela sitt liv fått höra om fascismen, att Ryssland är fascismens arvfiende och tack vare Ryssland har fascismen besegrats, och nazismen, det är bara för någon samma sak, men de, vad det är vet de faktiskt inte. Och en bekant till mig, en äldre kvinna i Sankt Petersburg, så hon liksom använde den här, en diminutiv om nazister som har blivit en märklig sån här diminutiv som har blivit vanlig nu, naziki. Kriget hade börjat och hon bara sa att det är tråkigt, vi måste liksom göra något åt de här naziki i Ukraina. Och hon har inte en aning om, hon använder liksom ett sånt här familjärt ord som låter förstå att alla vet vad det handlar om, men hon vet inte vilka de är. Alltså det är bara någonting som man säger när det handlar om Rysslands fiende. Och det är någonting som fortfarande människor, många upplever som någon form av snuttefilt, att man liksom är övertygad om att Ryssland har mycket starka fiender, men vi är stora och mäktiga, och de här fienderna, fascister, nazister, man vet inte vilka de är, men man vet att det är därför vi måste göra det här, det är därför vi måste vara en stark stat, det är därför vi måste ha så stark armé och allt det här. Och det ger människor en trygghetskänsla.
Vi har berört väldigt många stora ämnen i det här samtalet och det är dags att avrunda, och det ska vi göra genom att blicka framåt med ännu en väldigt stor fråga. I vilken mån är Ryssland dömt till evig ofrihet? Hur mycket skulle ni säga att det handlar om maktkamper som har gjort att människor faktiskt inte har fått en chans att leva i demokrati?
Ja, alltså jag urskiljer i alla fall liksom två läger lite grann när man ska prata om huruvida Ryssland liksom är dömda att, eller ryssarna är dömda att leva under en stark ledare i diktatur, att de liksom aldrig kan bli, liksom det pessimistiska lägret då av förståsigpåare, de betonar att Ryssland aldrig har varit demokratiskt, med möjligen ett litet undantag 1917 och sen 90-talet, och att de var livegna bönder i så många 100 år och så vidare, att det liksom, man anar att det nästan, vissa tycker att det sitter i DNA på något sätt. Andra hävdar ju, och som jag skulle ansluta mig till, att det är liksom inget folk är väl dömda att ha leva under auktoritära regimer för evigt. Och det är ju inget fel på ryssar så, men visst, de har ju varit drabbade av väldigt dåligt styre, för att uttrycka sig milt.
Micke, ja. Vad säger du? Vad skulle krävas för att bryta det här ödet?
Jag tror att det är ett problem, att stort problem, ett grundläggande sak, det är att de aldrig har förekommit någon riktig uppgörelse med landets historia. En ärlig uppgörelse, menar jag då. Där man har diskuterat vad var Sovjetunionen? Vad var Stalin? Vad gjorde han? Och vad gjorde vi?
Tvärtom har ju han återupprättat.
Ja, precis, men inte ens under den demokratiska perioden på 90-talet, under Jeltsin, så fanns det någon allvarlig gjordes några allvarliga sådana försök. Jag menar, jag var i början på 90-talet när jag var där, då liksom när man diskuterade, ja, men det är två saker, om det är dömt att vara odemokratiskt eller finns det hopp om demokrati i Ryssland? Där tror jag det finns absolut två läger bland ryssarna. Men det är en sak som en överväldigande majoritet tyvärr av ryssarna inte är splittrad om. Det är nämligen imperietanken. Och det, jag minns i början på 90-talet när man diskuterade just Ukraina hade precis blivit formellt självständigt och sådär. Den allmänna uppfattningen var ju att men det där går över. Det var liksom den grundläggande
självständigheten
tanken. Självständigheten går över. Och det tror jag, där ligger väldigt djupt hela den tanken.
Anna-Lena, sista ordet går till dig här. Du är ju på plats i Ukraina dessutom.
Precis, alltså det här är en väldigt, mycket inne på något väldigt, väldigt centralt här. Jag har ofta, speciellt efter att Ryssland anföll Ukraina, och när jag ser liksom hur trots allt många människor det finns i Ryssland som på något sätt är beredda att liksom försvara det här eller på något sätt vill titta åt ett annat håll, så är det mycket starkare för mig. Dels det här att om man aldrig har gått i botten med sin historia, så har man liksom färdiga mekanismer som gör att du kan titta åt ett annat håll. För du har aldrig tvingats se vad ditt land gör. Och dels att ett land som då har tvingats gå i botten med sin historia är Tyskland, som har haft sin förgångenhetsbevältigång. Men var det frivilligt? Nej, det var inte frivilligt. De tvingades till det av sin omvärld. Och jag har tänkt ofta att hur ska det krävas ett jättekrig som Ryssland förlorar, så att de tvingas ändå av sin omvärld att gå igenom allt det här som tyskarna har gått igenom, för att äntligen kunna bygga någon form av normalt fungerande samhälle. Och det är en ganska ryslig tanke. Men faktum är att en sak är ju helt säker, och det är det att det kommer inte frivilligt. Alltså, tyvärr så det här med att gå till botten med sin historia är någonting som de flesta människor och de flesta folk helst av allt undviker. Och Ryssland har kunnat undvika det länge för att man alltid kunnat samla sig på något sätt på nytt och igen liksom blivit ett starkare land.
Och där måste vi sätta punkt för just det här samtalet, men vi ser fram emot att bjuda in er till Studio DN här igen. Tack så mycket Anna-Lena Laurén, Rysslands korrespondent för Dagens Nyheter. Mikael Winiarski, utrikeskommentator, och Ingmar Neveus, Europa-korrespondent.
Tack.
Tack.
Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåkare-Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.